Podplay.
Hej och hjärtligt välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias.
Så är det.
Så låter det.
Fan vad härligt det är att podda ändå.
Ja, visst är det.
Ja. Ja. Och det är lite skönt också att vi inte har gjort en tv-program av det här.
Mm.
Du, man kan sitta här i en tröja. Alltså, och vi behöver inte tänka att det finns någon stylist som har åsikter om.
Nej, det är fördelen.
Det är svårt att tro när man såg oss på tv att det fanns en stylist, ja. Men det gjorde det faktiskt.
Precis, det roliga var när vi gjorde någon inspelning och sen skulle någon inslagsproducent agera lite... Där, gå förbi eller lite statist.
Ja.
Och då var de, vänta, vi måste bara sminka oss lite.
Ja, då var det plötsligt jävligt noga. Mm. Men själv kunde man stå med typ frukostgröten i skägget.
Jag vet flera gånger jag hade ställt Lasse Åberg-tofs längst upp som inte ens fotografen tänkte på. De var mer intresserade av att få bra bilder.
Jag trodde du skulle säga att när du började göra Lyxfällan så hade man, utan att du hade fattat det, liksom, man hade brett på lite om våra karaktärer. Så jag skulle vara den där ultrastränga. Och du skulle vara den där som de gråter ut hos. Mm. Så när vi fick våra respektive kläder, då hade du på riktigt fått en lila piqué,
barba piqué.
Och jag hade fått en nazi-brungrön skjorta med axelklaffar.
Ja, jag vet, det var inte bra.
Så stod vi inte hos honom och insåg så här, här har det pågått ett möte som vi inte varit med på riktigt.
Nej,
det tog vi ur dem snart.
Men jag har det bra, vi snackar ju ofta lite intro om mat och vin. Och det tänker jag på, jag ska iväg faktiskt på Claes Hallberg ikväll, som har ju varit en återkommande gäst.
Länge sedan vi hade Claes här.
Ja, Claes måste komma tillbaka.
Ja, det är faktiskt dags.
Men jag ska gå och lyssna på honom med lite kompisar innan, ska vi gå och ta ett gott glas vin kanske.
Mm.
Och på tal då om vin, vi pratar surrar ju alltid ofta om mat och vin, eftersom vi är mat och vinare där båda två. Men det jag skulle säga är att det var så kul, vi pratade ju om, min son är ju vinnörd. Och
Har ett jättebra Insta-vinkonto.
Ja, och kontot heter Vinisterna och ligger på Instagram. Och det var så kul, för när våran podd hade släppt så fick han en massa nya följare.
Ja.
Så jag uppmanar er som lyssnar, gå gärna in på Vinisterna. Och följ, vet jag.
Men nu är de inte sponsorer till den här podden. Dåligt, Hugo.
Ja, jag vet. Det får du bara... Nej, det här är ju på en väldigt liksom, låg nivå, hörde jag på säga. Men det som var väldigt roligt var att det var flera lyssnare som hörde av sig. Mm. Varav en... inte behöver gå in på, men en som jag är lite så här starstruck av, en tjej, en sporttjej. Och den här sporttjejen...
Nej, men vänta, nu har du sagt så mycket.
Nej, jag kan inte säga, jag vill inte avslöja det, det känns liksom för nära. Ja. Men i alla fall en elitidrottare.
En svensk elitidrottare.
Ja, en kvinna som hörde av sig och skrev att, som skrev då till Hugos Instagram-konto och undrade för att hon skulle gifta sig i sommar och undrade hur hon skulle tänka med vinet. Och om man kunde köpa det då liksom i Tyskland eller om man skulle köpa det, och ifall det var någon skillnad. Alltså, något superintressant fråga.
Så fan, han jag trodde jag listat glad. Ut vem det var så skulle gifta
nej,
sig
men
sommar.
Vi ska inte outa någon som inte har bett om det.
Nej.
Men det var väldigt, väldigt roligt. Och han blev så glad och jag blev så glad. Och det är väldigt roligt. Så att, om ni som lyssnar har några specifika frågor kring just det, eller kalas eller viner, så tycker jag nog Hugo att det är vansinnigt roligt.
Mitt mål är ju att det går så bra för Hugo när det gäller hans vinintresse. Så att han på egna meriter kan komma tillbaka och vara gäst här om ett år. Ja. Vi kan få ställa våra vinfrågor till grundaren av Vinisterna. Liksom bara helt.
Ja, just det. Som,
som man bara på egna meriter.
Miljardär i industrin.
Han är rik pappa också, så det är lätt för honom.
Då behöver man ha lite fler följare.
Du, ska vi skärpa oss
men
mot jobbet?
Jag var lite inne på elitidrottare. Och det var lite där som var lite mina övergångar.
Ja, klurig du var.
Ja, jag vet. Jag försökte. Ja, så här har vi då, jag tänkte att de skulle presentera sig själva. Men vi har en fotbolls...
Legend.
Och en bordtennislegend.
Ja.
Vi säger väl så här, varmt välkomna.
Applåd.
Tack så mycket.
Tack.
Man som den klenaste applåden ni har fått som två.
Ja, pingisspelare vet jag inte, det kan det vara.
Vi får inte så många applåder.
Vad säger du? Får ni inga applåder i pingis?
Nej, jag tror att med pingislandslaget, jag var med på det glada 80, början på 90-talet, så den match med pingislandslaget som var mest besökt som jag var på, det var nere i Göteborg när vi spelade innebandy mot tennislandslaget.
Oh, ja.
Så det... nej.
Just det, det var ju såna där laggrejer då, rätt mycket.
Jag har sett ganska kvalitativ pingis som barn, för att jag badade ju varje vecka i Vällingbyhallen. Och där fanns det pingisspelare, kan jag berätta.
Jag spelade i Ängby i 3 år, ja.
Och Mackan, kallas, kan man säga så?
Det kan man göra. Det har många smeknamn genom åren. Beroende på hur många spelare man har haft som heter Marcus eller kallats Mackan i laget.
Så det har varit men är du inte, var du inte Mackan med svenska folket?
Nej, eller? Det tror jag aldrig jag var. Jag spelade mycket med Marcus Hallbäck under en period. Då tog han Mackan-titeln ifrån mig.
Så. Man brukar ju bråka om vem som ska vilket nummer på tröjan, men du fick bråka om vad du ska få heta till.
Ja, så fick man bara tilldelat.
Men har du läst på din egen Wikipedia-sida?
Nej.
Där heter du Gösta också.
Det stämmer bra, efter min pappa.
Ja, så du heter ju Gösta och sen står det Marcus och sen står det kursivt, Mackan.
Det gör det?
Ja.
Ja, men då kanske jag gick under Mackan
så
till slut.
Det var därför jag frågade, för att jag visste tänkte jag skulle säga.
Det är det naturliga, Mackan är ju det naturliga såklart. Så det har varit ju lite olika lag. Ett tag gick jag under Johnny också, för jag heter Johannesson i efternamn.
Ja,
en period jag jobbade på Sport-Johan, när man fick jobba extra när jag började i början av elitkarriären, då gick jag under Sport-Johan istället för Sport-Johan. Så det har varit lite olika sådär fyndiga Göteborgsvitsar.
Nu måste jag berätta apropå fyndiga Göteborgsviska. Vi hade ju en gäst, Dyn, flera år sedan nu, men som hette Fredrik Marcus, och han hade döpt sin son till Marcus. Så hans son hette Marcus Marcus och var i branschen. Han jobbade känd som Dubbelmackan, vilket är... Så Göteborg det kan bli. Ja. Alltså, det är någon rekord i Göteborghet.
Ja, verkligen. Ja. Men vi måste bara höra. Du har ju gjort din karriär och spelat flera klubbar. Elfsborg och sen var det väl Oddevold. Fanns ju en klubb som en gång i tiden.
Elfsborg hade jag aldrig förmånen för, eller förmånen ska jag inte säga. Men jag mötte dem många gånger. Men så är det.
Men du är inte uppväxt i Elfsborg så att säga?
Nej.
Eller, som moderklubb?
Jag har faktiskt en moderklubb som heter Rölanda. De ligger alltså i Dalsland.
Jaha.
Och Dalsland är inget stort landskap.
Jag var ute och cyklade, jag ber om ursäkt. Men jag satt ju Mackan och Gösta, så jag får väl ändå.
Och Mackan är ju liksom det Djurgårdsnamnet jag hade. Jag avslutade min karriär i
Djurgården. Ja, då var det
jag skulle precis. Mackan, så är det. Där var jag... Vi hade en kille som heter Mackan Karlsson. När han lämnade och slutade Djurgården, då fick jag ta över. Mer
fick
eller
du Mackan?
Då fick jag Mackan.
Men du har också gjort ett antal, över 300 landslag, så att säga. Eller över 300 allsvenska matcher. Och
ja,
även varit med i landslaget.
Ja, jag hade väl en karriär med 16 säsonger på allsvensk nivå, så jag har gjort 325 allsvenska matcher, gjort några landskamper och några U21-landskamper, så det blev några år på högsta elitnivå, så är det.
Men då kastar vi oss rakt in, vad hänger kvar där då? Vad tjänar man när man liksom vad tjänar man när man spelar i allsvenskan en säsong? Är det så här, fy fan, här fläskar jag på och kan 3 säsonger, sen är pensionen räddad, eller är det som ett knegalön, eller
ja, det är
om man nu inte är liksom fan Zlatan, liksom, om man är liksom där du är, riktigt jädra bra.
Det är en rimlig fråga. De lönerna har ju gått upp nu. Det här var ju, jag slutade 2009, så det var ju ett tag sedan jag liksom har haft det här. Men en riktigt bra knegarlön var det även då när de sista åren jag spelade. Sen har man ju ofta en sanonbonus. När du skriver ett avtal så har du en bonus på det. Så det är klart att slår man ut det månadsvis, så är det säkert 6-siffriga belopp som jag tjänar i alla fall under. Sen blir man ju inte ekonomiskt oberoende på det, men det är klart att man har vissa försäkringar och sånt där.
Vad skulle du säga om du tittar på Djurgården idag? Vi bara hittar på, bara för att jag vet ju att du avslutar det. Och Djurgården är ändå en stor klubb med god ekonomi. Det är inte Malmö FF, men det är fortfarande liksom en väldigt stor klubb. Vad skulle du säga att snittlönen är om man skulle slå ut dem på hela spelartruppen?
På en killgissning. Jag fattar att du inte behöver stå för detta. Men...
Nej, precis. Nej, jag vet inte exakt var snittlönen ligger idag. Allsvenska faktiskt, det gör jag inte. Men jag skulle gissa på att slår du ut det där med sign-on, bonus, månadslöner, vissa andra bonuser om det fortfarande ligger kvar i avtalen, så är det ju snittlönen är nog närmare 6 siffror per månad. Det är svårt att säga att jag inte ska vara uppe på i Djurgårdens storlek med den. Det blir ju också så, när du har mycket pengar som Djurgården har idag, det vet ju spelare om. Agenter vet om det, så det blir också en del i förhandlingen. Så när de ska gå ut och spela, ta duktiga spelare, då är det också så att deras lönenivå höjs ju radikalt när man har så många miljoner på banken som Djurgården har spelat till sig.
Och sen ringer de från
landslaget
och säger...
Men när du säger sexsiffrigt, bara för att vara tydlig med titlarna, menar du då att det är 100 000 eller 1 miljon?
Nej, alltså...
100 000.
Ja, precis. 100 000 någonstans. En bit över det skulle jag gissa på idag. Om du slår ut allting de drar in. Liksom.
Jag kan inte 6 siffror, men ibland så kan man tänka att det var nollorna som var 6.
Ja, nej. Bra. Bra förtydligande. Ja, nej, bra. Men där, nej, inte miljon. Nej.
Men någon har en miljon i lön, eller?
I månadsvis?
Tror du?
Nej, det tror jag inte. Jag tror att Malmö ligger såklart högt, men jag tror inte de ligger där uppe riktigt. Och
hade någon nu.
Ja, jag såg några sign-on-bonusar nu. Det finns en kille som heter Den osynliga handen som räknar och är väldigt duktig på fotbollsekonomi. Som finns florerar i sociala medier. Och han tittar ju alltid på resultaten och boksluten och sådär. Så tittar han, så kan han räkna ut baklänges på något sätt där. Och så tittar de på den nya spelaren som kommit till Malmö nu. då pratar vi liksom sign-on-bonusar på, om det stämmer, 35-40 miljoner totalt på två spelare. Då kan man ju räkna, det är klart att då har du miljonlöner.
Så de har ju väl utan tvekan störst budget också i Allsvenskan.
Men vi har också vunnit 23 gånger, jag vill bara säga det.
Vi? Ja. Du är ju för fan från Vallentuna.
Men jag är Malmö, mitt hjärta klappar för Malmö.
Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.
Men om vi går över, jag måste ändå bara fråga, vi ska hänga kvar där då. Men som pingespelare, du lirar ju ändå, du måste ju haft en, eller måste, du hade ju en enorm konkurrens när du lirade.
Ja, det var ju alla framför mig på rankingen ett tag var ju världsmästare, Europamästare och olympiska mästare i Sverige.
Så jävla otacksamt.
Jag var väl rankad där någonstans 6. Jag tror, om jag minns rätt, tiden går ju så man blir ju bättre och bättre med åren också, får man ju tänka på. Men jag tror att det var rankad 62 eller någonting sånt där någonstans. 60 plus i världen.
Och då, då var det Wallner och sen var det, och sen var det Äpplet och så en massa kineser.
Ja, typ så. Men jag var ju då var jag vandrade någonstans där. Jag var väl kanske 6 eller någonting i Sverige som bäst. Och sen vandrade mellan 6 och 15.
Mm. Och då är
på Sverige-rankingen
inte...
då. Och så var jag topp 100 i världen då.
Men då hittar jag på här nu och så får du rätta mig. Då är det inte 100 000 kronor i månaden.
Jag tror nästan att man hade bättre betalt på den tiden i elitserien då i Sverige än vad man har idag i pingisligan som det heter idag då. Jag tror faktiskt att jag hade bättre betalt än med en jämförbar spelare idag.
Vad tror du det beror på? Att det har blivit mindre...
Nej, men den är inte kommersialiserad på det sättet. Bordtennisen har nog inte hängt med i utvecklingen. Fotbollen har ju dessutom bara fullkomligt exploderat och blivit överexploaterad skulle jag nästan vilja säga. Med de här City och de här lagen som bara drivs av alla möjliga
Thailändare och araber.
Det är inte lika mycket riskkapital i
pingisbranschen. Nej.
Jag tänker Kina, det är ändå så stort, alltså det är en enormt stor sport egentligen, även om det inte, och sen tycker jag ju det är roligt nu med svenska framgångarna med Truls och de här som har kommit upp.
Ja, det är fantastiskt att Sverige har hittat tillbaka igen med den otroliga framgången man hade då på 80-90-talet då, men nu har man ju några stycken som kan vara med och hugga där, men jag tycker kineserna är lite för bra och det blir inte kommersialiserat på det sättet. Hade det varit USA som hade varit bäst i bordtennis så hade det sett helt annorlunda ut såklart. Men Asien blir ju inte samma sak. Det attraherar inte samma kapital.
Men de här toppspelarna då, som du säger nu, i serien, i svenska serien, har de... Kan de leva på det?
Ja, men det kan de göra.
Alltså de behöver inte, de kan betala hyra och sånt.
Ja, absolut. På killsidan framför allt då. Men och de spelar ju också idag i flera ligor ofta. Att de kan spela både i den svenska och andra ligor och kombinera det. Och sen har de lite sponsorer och sådana saker. Och det börjar ju komma lite prispengar, men det är ju pinsamma pengar som vi pratar om och jämför med tennisen till exempel. Mm. Men de försöker att gå den vägen nu och... Så får vi se hur det går. Det är knepigt. Det kostar ju pengar att resa runt i världen också. Så att kostnaderna överstiger nog inkomsterna för de flesta.
Men betalar man det själv? Klubben betalar inte resekostnader? Eller hur funkar det där? Du är välkommen till Peking. Jo, men jag ska dit också.
Ja. Är man tillräckligt duktig så blir man inviterad. Och så får man åka och så finns lite småpengar som man kan få där. Då. Men sen, du kan ju vinna större pengar. Är du riktigt bra så försörjer du bra på det. Jan-Ove och de här som har vunnit VM eller alla efter det där, då finns det ju pengar i det såklart. Men är man på någon som är då 50-100 i världen och neråt där så är det inga stora pengar det handlar om egentligen.
Det är ändå förvånande, kan jag som reser runt mycket med Johan och precis som ni, alltså pingisen har ju som om man varit med och ett tag i livet, då har man ju också upplevt, och väldigt många har en relation till pingisen, och Gio och Jörgen Persson och Johan också för den delen. Det märker man när man reser runt. Men det är förvånande att man inte som i bordtennis klarar att dra kommersiellt större växlar på det och fick in mer pengar i det.
Eller hur? Det står inte i relation till vad man vet om, och alla lirar ju, alla fritidsgårdar som inte kanske existerar idag, men det finns ju väldigt mycket pingisbord, så det borde ju på något sätt, och det är lättare än att skaffa en tennisbana. Det borde ju...
Eller hur? Ja. Så det är lite förvånande att den inte sporten kommersiellt har lyft med man gjort. Någonstans som man missat det.
Jag tror att den här dominansen från Kina förstör ju väldigt mycket. De är så himla bra. På tjejsidan är det ju nästan löjligt. Och på killsidan är det samma dominans. De kan ju ställa upp ett antal lag innan innan, ja, som slår alla andra lag i världen egentligen.
Mm. Jag vet inte hur många gånger ni har fått den här frågan som ni gör de här sakerna ihop, men jag måste ändå fråga, om ni två idag i Jins möts i en bordtennismatch, har ni spelat mot varandra? Får du, släpper du någon boll eller hur ser det ut?
Jag har knappt hållit ett rack på 15 år, så att
det är så. Ja, alltså.
Men tror du att du hade spöat honom klockrent? Hade han fått en poäng eller?
Ja, någon poäng kan han ju få. Jag är ju snäll.
Någon kant. Alltså. Ah, ja.
Någon poäng har jag fått. Jag är inte stark. Jag jobbar med, jag kan nog sänka mitt värde där. Jag jobbar med Staffan Lindeborg. Jag jobbar för Sveriges Television och kommenterat fotboll i 14 år också. Och den första jag åkte runt med i världen, det var Staffan Lindeborg som är en gigant liksom inom. Men han har ju också kommenterat väldigt mycket pingis. Man har också spelat mycket pingis. Så han hånar mig fullständigt. Alltså. Så jag tror inte ens att jag tog poäng mot honom. Så skulle jag möta Johan. Nej, jag skulle inte ta många poäng. Jag kanske om vi hade tur och en kantboll.
Men om jag lägger en boll på mitt, eller fotboll på mittpunkten på Wembley Arena.
Ja.
Och sen så säger någon att dra den här nu så att den inte studsar före målet.
Ja, men det hade jag löst.
Det löser du.
Ja, det löst. En bristning hade kostat, men det var värt.
Ja, men du hade gjort det.
Vad roligt att vara Wembley, som det skulle vara något annat avstånd beroende på vilken arena. Är det
jag tänker fullt. Ja, men jag vill säga en plan som var full size, som man förstår det först.
Jaha, okej. Okay.
Ja, men jag tror jag hade löst. Det tror
fast
jag.
Det finns en full size.
Jag såg en film igår kväll. Ja, jag såg en grej om Wembley. Det kommer bara upp.
Ja, det kommer upp.
Ja, de behöver 3 försök på mig.
Ja, men det hade varit en cool grej.
Ja, faktiskt.
Men det hade du satt på 3 försök också, eller hur?
Nej, det är tveksamt. Okay. Det är tveksamt. Mm.
Med en pingisboll.
Ja, med pingisboll. Ja, om det inte är motvind. Medvind hade gått.
Men för er som inte har läst då i varför ni har klickat på den här. Om ni är bara sådana hardcore fans att vi följer Charlie och Mattias vad de än kommer att prata om. Då kanske ni inte vet. Men de som har gjort det, de kanske ändå tänker så här nu. Okej, vad har Johan och Mackan gemensamt?
Mm.
Och varför sitter ni här då? Berätta. Vad...
Mm. Ja, men... Anledningen. Ska jag dra?
För detta elitidrottsmän,
ja, precis.
Får man ju ändå säga.
Ja, precis. Och det var ju så här, jag spelar ju då många säsonger som jag har varit inne på. Sen spelade jag Djurgården sista 6,5 säsongen, slutade 2009. Och under den perioden så var det upp och ner. Jag hade förmånen att finna SM-guld, men jag har också förmånen att slås i botten. Och när man är i Stockholmsklubbar...
Sa du förmånen att slås i botten?
Jag tyckte du sa det.
Ja.
Ja, men jag ser det som en erfarenhet som har berikat mig väldigt mycket. Så jag skulle säga att det var en förmån idag. Ja, då var det definitivt inte det.
Ja, men där är jag avundsjuk. Jag har aldrig varit dålig på någonting. Jag önskar att jag hade...
Precis. Man behöver vara det ibland.
Jag hör att du säger det. Jag har aldrig provat, men det är spännande. Berätta mer.
Prova faktiskt.
Förlåt, fortsätt. Jag tråkar bara.
Under den perioden, jag var lagkapten under de här åren och jobbade, och det var tufft. Det blåste, det supportade, det media, det är allt runt omkring. Och under den perioden så behövde jag och laget ett stöd i en idrottspsykologisk rådgivare. Då följde sig så väl att Johan kom in i det där. Så han var idrottspsykologisk rådgivare, jag var lagkapten. Där lärde vi känna varandra. Sen har vi varit till och från då Johan har jobbat på annat håll. Jag har varit ute i näringslivet efter avslutad karriär och jobbat där. Men till och från så har vi stött på varandra. När du flyttar hem då för att köpa namn som du ska få berätta om, så och var idrottspsykologisk rådgivare där och jag slutade på det företag jag var, så sa vi ja, men vi ska göra någonting tillsammans. Vi såg ett stort behov, framförallt i arbetslivet och näringslivet, att ta med det som elitidrotten gör bra och det man är duktiga på och faktiskt applicera det på näringslivet. Och det är väl det vi har försökt gjort nu under en period, att hitta liksom en röd tråd i den här torktumlaren som man blir inkastad i som mellanchef eller högchef på ett företag. Eller medarbetare också för en del.
Mm.
Så vi träffades där. Så jag var klient helt enkelt till Johan.
Och hur var det för dig då, Johan? Gå från att ha en klient till att helt plötsligt ska ni sitta på samma sida bordet och börja skriva ihop? Och liksom bli
Men vi har ju lärt känna varandra under åren, så det känns bra. Vi träffades då, blir det 2007 har vi kommit fram till att det var. Och sen så efter det så var jag runt i olika föreningar. Jag jobbade också på fotbollförbundet och så hamnade jag då som sagt var i FC Köpenhamn och var där nere i 3 år. Och så ville det sig så väl att min nuvarande fru då och jag skulle ha barn. Och det går inte att leva det där livet utan socialt stöd i Köpenhamn och flänga runt med ett lag i Europa och... Hon jobbar då dessutom som fysioterapeut i ungdomsakademin och sådär. Så då bestämmer vi oss för att flytta hem till Stockholm igen. För att börja en ny del av livet med en liten knatte då som det blev. Och som det lyckligtvis då kan man säga att Marcus och jag har hållit kontakten lite till och från sådär. Och sen så säger Marcus, men jag är lite trött på mitt liv också, på mitt företag där jag nu, jag måste hitta på någonting nu, ska vi göra något tillsammans? Och det, så blev det. Jag flyttade hem och ja, sen blev det lite pandemier och grejer, men i alla fall så sitter vi här idag och har skrivit en bok och börjar jobba mer och mer mot arbets- och näringsliv då, där vi försöker då ta den här erfarenheten jag har haft från 25 år, det är ju, alltså det är helt sjukt, men 25 år har jag jobbat mot idrotten då, som idrottspsykologisk rådgivare, och nu har vi då tittat på forskningen tillsammans, integrerat Marcus fina erfarenhet från elitkarriären men också från arbetsliv och näringsliv som man har jobbat i då, och sätter ihop det här i ett paket då, där vi tror att näringsliv kan lära väldigt mycket från idrotten, likväl som att idrotten kan lära av näringsliv såklart, men nu tar vi den här vägen och försöka implementera och skapa goda prestationsmiljöer där folk mår bra men också presterar på topp, precis som elitidrottarna behöver göra.
Men kan man säga att det finns liksom generellt sett egenskaper som man får med sig från en elitidrottsbakgrund som är liksom gynnsamma, och är det någonting som näringslivet är bra på att plocka upp och säga så här, fan, liksom, har man varit i allsvenskan då kan man vara försäljningschef, för det är liksom, det är typ samma egenskaper som funkar. Alltså, så här, var står vi i detta?
Jag tror det var lite det som drev oss fram och kom fram till det här ska vi skriva en bok om. För det hamnar väldigt ofta om att vi hamnar i klyschorna.
Mm.
Att där är en vinnarskalle. Det är, vi ska ha trafik framför kassen, så här, allt möjliga, de här klassiska. Och vi lekte lite med de här klyschorna och satte ihop dem. Och så vi satte dem som rubriker i boken. Men det jag vill ifrån och det vi vill ifrån, det är ju faktiskt att bryta ner det och titta på vad är det faktiskt elitidrotten gör. Och idrottspsykologin idag handlar mycket om beteendeperspektiv, alltså KBT. Så bygga bra miljöer för att utveckla människor på olika sätt, men också jobba med KBT, jobba med beteenden. Tidigare var det ju det med visualisering och mentala rum och tänka positivt. Nu handlar vi i helt andra, men vad är din roll, vilka beteenden kan du förväntas där? Och det här går att applicera även i näringslivet på ett väldigt bra sätt. Så vi har försökt bryta ner de här klyschorna som man lätt hamnar i. Och det som har varit givande för mig i hela det här projektet under de här åren och jobba med Johan, men också liksom varit ute i näringslivet en period, det är också att jag har fått sätta ord på de där sakerna. Så vad har jag lärt mig under min karriär? För man hamnar lätt i, ja men vi är bra lagspelare, vi som har spelat lag, och vi är bra på det här och vi är bra på det här. Men man börjar bryta ner, vad är det faktiskt vi är bra på? Då måste man konkretisera det. Så jag har nog börjat kunna sätta ord på, det här är jag bra på, det här är jag inte så bra på, få teorierna bakom där. Det har varit väldigt givande för mig och utvecklande, skulle jag vilja säga.
För jag har jobbat som professionell föreläsare. Det betyder att jag både liksom har gjort egna föreläsningar, men ganska ofta är man ju inbjuden på den här dagen. Så det är jag och fem andra. Och där är ju min erfarenhet att väldigt ofta är det någon idrottsprofil som är med och pratar. Och hur ska jag uttrycka det diplomatiskt? 20% av tillfällena så är den personen det bästa på hela dagen. Det är verkligen någon som kan ta någonting från idrottsvärlden och överföra det på ett sätt som folk kan verkligen känna igen sig och använda av. Men 80% av gångerna tänker jag, det var det sämsta föreläsningen jag har lyssnat på någonsin. Därför att personerna har egentligen ingen aning om varför den har lyckats. Den har inget att säga som går att liksom applicera. Och det blir ju så här klysch-VM. Och jag förstår så här, fan, de får väl sina 40 000 och åker hem och får signa lite. Good on you.
Men, folk men bara tycker kul att träffats.
Ja, absolut. Ja. Men bara för att man har hoppat väldigt långt betyder ju inte nödvändigtvis att man har några livsvisdomar. Det kan ju handla om genetik och vinnarskalle, absolut. Det behöver inte betyda att man är liksom någon ledarskapsguru för det. Man är liksom, för det är ju liksom, en sak är ju att vara bra på någonting. Det är så för övrigt också när vi har intervjuat många finansmänniskor som har lyckats jättebra med både bolag och investeringar. Kan vi sitta här i soffan, och det kan ni, om ni backar poddarna kan vi säga, vi har 20 poddar där man hör, den här personen har själv ingen aning om varför den har lyckats. Så det, liksom har inget, det har inget att säga, för du vet inte det.
Nej.
Vad tänker ni om det? För det är en sak är ju att man behöver vara fantastisk för att vara kvar i Allsvenskan så länge, eller på topp 100-listan. Men en annan sak är att förstå, vad är det då egentligen som gör att jag är så bra?
Och för att fylla på det ytterligare innan ni ska få svara på det här då, men jag ska, för att trycka på lite till med det här, så är det så att jag i min profession jobbar som agent för ett antal profiler, och av dem några sportprofiler, och har representerat. Och där är det ju jättesvårt. Den här boken är inte skriven för elitidrottspersoner, verkligen inte ju, utan här handlar det om att ta fram det bästa av det där. Men de, så är det ju väldigt svårt. Det är ju många som har svårt att efter en elitidrottskarriär men man kanske inte har gått i skolan på det sättet, eller man har varit så otroligt nischad på sådär, så det är många som kämpar med vad ska jag göra nu, sådär. Så att det är ju häftigt att ni har lyckats koka ner det som är bra, som du var inne på, men ja.
Ja, jag hoppas att vi har lyckats.
Ja. Ja, men det kan inte vara helt lätt, menar jag, att kunna pricka ut de här grejerna som du sa där, Marken, att det här vet jag att jag är bra på, det kanske jag är mindre bra på. Och men att du måste ju, ja.
Det var världens längsta och mest komplexa
fråga. Ja, det var
men jag förstår vad du menar.
Gör ett ärligt försök
för att säga något klokt.
Nu är vi tysta och lyssnar.
Jag får ju tusen tankar och vinklingar på det här. Men ni sätter ju fingret på någonting. Och det är ju så här att elitidrottare är ju människor de också. Även fast om vi går 20, 30 eller 100 år tillbaka i tiden så trodde man att de var gudar och levde och var fantastiska och klarade allt. Men så är det ju inte. Det är ju så att bara en sån sak, för att ta ett exempel, det är ju att ungefär 20% av dem som har avslutat sin elitkarriär, och då handlar det inte om de har mycket pengar eller lite pengar eller vad det nu är, utan det handlar om nu är min karriär slut. 20% hamnar i en depression inom 2 år. Och det säger ju ganska mycket. De vet ju inte, de är ganska vilsna, och elitidrotten är ofta ganska sluten värld också. Du lär dig ganska lite om du inte är om dig och kring dig lite grann. Utan du får din resa precis här. Du får din resa, du kan förklara din resa, men du fattar inte varför. Och så går du ut och berättar den, och den är jättekul att höra den här personens upplevelser, funderingar och så, som kanske är ganska grunda. Men de har ändå en resa till det här OS-guldet eller vad det nu är för någonting de har vunnit. Men de har inte tagit till sig och använt den kunskap som egentligen finns i de här miljöerna och omsatt dem till någonting eller förstått orsakerna till det. Däremot så är elitidrotten fantastisk om man är tillräckligt liksom vaken och intresserad och nyfiken. Då kan du dra ut en massa bra saker ifrån den här elitidrottsmiljön och omsätta det i en ny miljö. Men det är förvånansvärt få, eller jag vet inte, man kan bedöma om det är få eller många, men det är inte alla som klarar det, eller gör det, eller orkar tänka på det sättet. Så det är en jätteklyscha att nu har vi en elitidrottare, det kommer funka jättebra, de kan allt det här, målsättning och sträva under lång tid, bla bla bla. Det är inte säkert, för de har gjort sin grej och de var kanske väldigt skyddade i den här verkstaden också med massa folk omkring sig, så att de har inte behövt tänka. De går ner till träningen, blir serverade, gör sin grej som de är sjukt duktiga på, och sen så när de hamnar i ny miljö så kan de inte omsätta det överhuvudtaget.
Eller det kan ju räcka med en rejäl skada, så kan det vara över.
Liksom. Så kan det vara över, ja. Så att det är en normalfördelning bland elitidrottare också.
Men hur har ni då lyckats koka ner det här till att sen då plocka ut det bästa? För det är det man får med sig i boken. Liksom.
Ja, precis. Och jag tror att det är nyfikenheten. För mig handlar mycket om att när jag slutade så kastade jag mig ut i näringslivet och fick börja. Jag var 34 år och skulle liksom börja från scratch. Så att jag fick bara, jag kan inte skriva en reseräkning. Hur gör jag? Det var ju lite så där jag började. Sen hamnade jag i olika chefsroller, för jag hade väl någon förmåga som man ansåg var bra. Men sen när jag gick vidare därifrån så kände jag så här, men vad är det för, vi pratar om de här miljöerna, oavsett om det är idrott så pratar vi talangutvecklingsmiljöer eller utvecklande miljöer, eller är vi i näringslivet så pratar vi mycket psykologisk trygghet, vi pratar, jag blir inte riktigt, när man är där inne och är chef så är det väldigt, väldigt svårt, när det går väldigt fort allting, så var ska jag börja? Vad är den där miljön som alla pratar om? För jag förstår inte riktigt vad den är. Och det behöver jag hjälp med, för jag hinner inte läsa allting som finns där. Och det, där väcktes min nyfikenhet när jag slutade. Och så pratar vi mycket idrott också, så jag var på Johan, men vad är den där miljön för någonting? Du pratar om det i idrottspsykologin, den här utvecklande miljön, vad är det? Så börjar Johan sätta ihop det, ja men forskningen säger det här och det här, och så hittar vi lite modeller. Så börjar vi modifiera de modellerna och titta på, okej, det här säger forskningen, det här är teorierna. Och det är det som utgör någon slags, man säger, karta över, det här är en bra utvecklande miljö. Så vi har liksom jobbat ihop för att båda har en nyfikenhet av, vad är den där miljön för någonting? Och jag tror att många behöver den hjälpen. Och kan man börja i ena änden av den där miljön och börja skapa med ledarskapet, skapa vissa saker, vi har psykologisk flexibilitet och resiliens och allt möjligt vad det heter. Ja, men då kommer det sprida sig, det blir ringa på vattnet, då börjar vi någonstans och då har vi börjat. Så det är det vi har skrivit en bok om och koka ner till. Så det är nog nyfikenheten, erfarenheten och jag ska inte säga kloka skallar, men 2 skallar som har slagit sig ihop som har gjort, och då de modeller som finns att tillgå.
Det är också, tycker jag, fascinerande just det här. Nyfikenhet brukar inte vara de stjärnorna är mest intresserade av. De brukar ju ofta känna att jordaxeln går rakt igenom dem tills de sen slutar och står där och vet inte vad, så här, vad
inte dina klienter förstås, men det finns andra.
Jag har aldrig personligt träffat dem, men jag har hört talas om att det kan vara så när det är stjärna.
Och musiker bara... finns det inga sådana alls.
Nej, men den här nyfikenheten är väl inte det. Man kanske blir mest, man måste fokusera på sig själv, och man är i sig själv, alla servaren och alla ställer upp. Som du sa, du har inte skrivit en reseräkning, för det har någon annan fixat. Man har knappt behöva burit sin trunk, man har inte behövt tvätta kläder, man har inte... Så att jag menar, det är ändå...
Om man håller på med pingis då, förstås.
Får man köra själv.
Limmar du din egna gummin på?
Absolut. Nu får man inte göra det längre, så att jag vet inte vad man skulle göra då nu.
Jag tror också, bara för att komma tillbaka till den, jag håller med dig, det är säkert som Johan säger, någon normal fördelningskurva där också, att vi är alla olika. Men det är klart att tjänar du så mycket så du är ekonomiskt oberoende, då finns det ju en risk att du tappar nyfikenheten. Vi pratar om vad du tjänar i Allsvenskan. Ja, men du är inte ekonomiskt oberoende och du spelar Allsvenskan hela din karriär. Det betyder att det kommer någonting efteråt. Jag måste förbereda mig för någonting. Och har jag då lite huvud på skaft, då behöver jag vara nyfiken. För annars står jag ju där. Pengarna tar slut.
Och jag vill verkligen säga att det är det jag tycker är så fascinerande med er bok. Att lyckas hitta de grejerna. För det är klart, att ta tillvara på allt det här bra som man har fått som elitidrottsman. Alla de här möjligheter man fått och även tacksamheten som jag är säker på att de allra faktiskt flesta känner. Jag var liksom återigen en klyscha det jag sa, att man tycker att jordaxeln går igenom sig själv. Men jag menar att kan man, och tänk om de som håller på också kan tänka på det här på resan. Alltså vilken ynnest att få göra det här och vilka människor man får träffa. Framgångsrika personer, vilket nätverk liksom. Men det är det som känns häftigt att ni har lyckats koka ner till oss vanliga.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Jag tänker att det finns liksom en utmaning, du pratade om depressionen också, att har man en idrottskarriär och så vet man att den tar punkt, men då måste man ändå fokus. Man måste vara närvarande där man är. Man kan inte gå omkring på stå vid bordet eller ute på planen och fundera på undra vad jag ska göra 2025. Alltså så här, nu är det ju den här matchen här och nu. Men att jag förstår att det blir en depression, för att på något sätt så går man ifrån att det är så tydligt. Det är så tydligt. Det är du har den här rankingen, det är 11 poäng, det ligger tvåa, vi ska hamna etta. Och så blir man av med, för det är ju det jag gillar med sport eller spel eller överhuvudtaget. När livet blir för komplext, då kan det vara så här, nu är vi nere här, tydligt i alla fall. Och så kommer man ut till båda att det är väldigt otydligt. Vi ska liksom jobba i den här branschen. Ja, vad fan, gick det bra idag? Det måste ju vara en idrottares mardröm efter en månad på jobbet. Frågan, har det gått bra den här månaden? Jag vet, det finns ingen jumbotron som visar. jag har väl gjort grejer och ingen verkar arg, men jag kan ärligt tala, eller vet så här, å ena sidan. Och sen å andra sidan, den här prestige. Alltså det kostar ju någonting att liksom börja om, tänker jag också. Gå ifrån att folk, fan de applåderade redan när jag kom till jobbet. Liksom. När jag går in på planen får jag applåder. Till att vara så här, jaha, vi har inte skaffat någon mobil till nu, men sätt där borta, kanske kommer en dator. Alltså det är ju, jag tänker att det måste vara en identitetskris. Oavsett om man är filmstjärna eller musiker eller vad man är. Att vara känd och sen vara på ett nytt ställe, det är fan, jag tänker att det är klurigt. Ja. Känner ni igen den problem?
Ja, om den är vanlig. Och alltså, vem är jag? Är ju frågan. Ljuset slocknar, vem är jag? Vad ska jag göra nu? Vad är min uppgift? Allting som du säger, det stämmer ju jättebra. Och den här inrutade varan, alltså imorgon tränar jag från 9 till 10:30, sen är lunchen serverad, sen ska jag vila lite, förbereda nästa pass, kanske gå igenom och titta på lite video. Och sen tränar jag en gång till. Och sen är det imorgon är resa till bortamatch, hemmamatch, tävling, vad det är. Och det här flyter ju bara på i år efter år. Och sen står det där, aha, nu har jag ingen kontrakt längre, jag ska sluta. Ja, ska jag ringa universitetet? Hur pluggar man? Vad ansöker man? Eller söker ett jobb?
Men er erfarenhet som ni har delat med, som ni också har kommit fram till i boken, när jag har liksom, jobbat med det här, är det någon skillnad vad man tar med sig? Är det någon skillnad på de som är, om man är med i en lagsport eller om man är individuell? Jag tänker även om man kan tävla pingis i lag och man kan spela dubbel, så är det ändå mer en individuell sport definitivt än vad en fotboll, eller i alla fall varit så traditionellt. Är det någon skillnad på bra saker att ta med sig som ni har kokat ner?
Nu är det väldigt generellt då. Det är väl normalfördelningar i de här grupperna också. Men man kan tänka sig att en individuell idrottare är ju mer van att gå ner i detalj och jobba med på ett annat sätt. Och också ha bollplank, sitta i samtal med sin tränare på ett annat sätt. Gör det oftare. Men jag tycker inom lagidrotten idag så blir det vanligare och vanligare att man också jobbar mer och mer individuellt. Lite det här med titeln på boken också, jaget före laget. Alltså man måste hitta individen och få den att fungera, oavsett om det är arbetsliv eller lag eller individuell idrott i och för sig. Men hitta individen, vad funkar för dig, vad triggar dig, vad gör att du kan må bra och prestera bra. Sen så sätter vi in dig i din roll och får dig att fungera med resterande. Och laget eller gruppen kommer alltid vara det viktigaste egentligen, men du måste gå igenom individen för att hitta laget idag. Och det är ju liksom trenden i samhället och som det ser ut bara som gör det.
Ja, precis. Och det kan jag tycka är på gott och ont. För när vi fick boken med titeln så kände jag ju själv lite grann att jag är gammal hockeypappa. Och om inte eran knatte där spelar fotboll, va, har jag förstått. Din, Johan.
Ja, lite grann. Jag har börjat leka lite med lite olika idrotter faktiskt.
Ja, här du ser. Jag har lite koll. Ja. Frun är lagläkare lite grann har varit, eller?
Ja, hon är sjukgymnast och fysioterapeut heter hon numera. Precis, ja.
Men du har inte kört årigen i någon hockeyhall som Mattias?
Det var bara en så här. Jag pratade nämligen med en kompis från Täby, eller en kollega. Så sa jag så här, nu ska jag åka. Och det roliga är att han är superdjurgårdare. Så mycket djurgårdare man kan bli. Och bor i Täby. Och då sa jag så här, jag ska träffa Mackan och Johan. Och då var det så roligt att, ja men hans fru känner jag, Johan. Och Mark, ja jag såg alla och avslutningsmatcherna. Och, ja, du vet, så att det var så här pang på det, och då känner jag så här,
lite inside.
Nej men då kände jag i alla fall som hockeypappa att det som inte var bra att det var så mycket jaget för laget. Det är för att det skulle åkas på individuella kamper. Man var inte det här laget när man var 10, 11, 12. Det började tittas på akademigrejer redan då. Det, man skulle åka på olika kamper och det skulle, vilket kosta pengar, och det var till och med sådana här inom då, vad hette de nu då, sådana här elitsatsningar där man trodde att man åkte att tävla för Sverige, fast det var inte alls något landslag utan det var ju liksom business bara. Och det där är ju då liksom det som jag känner så här, kan inte lag få bara vara lag liksom. Och också vi pratar om nu med Neymar eller vilka det nu är, Messi skulle han ha lagt av redan eller vet, så här, är man, eller är det Nikes kontrakt och intresset som gör det? Liksom.
Och det är här vi leker lite med de här orden och så. Vi tycker ju inte att laget eller samarbetet är mindre viktigt. Men däremot, vi var i förmiddags idag på ett företag och pratade om coachning. Och det är ju det jobbet också som vi gör väldigt mycket, att titta på det. Vad är dina behov? Vad behöver du? Behöver ni samma sak? Nej, förmodligen inte. Men vad behöver du? Och så tittar man på det här. Och man jobbar nära de här, hittar styrkor och svagheter, utvecklingsmöjligheter. Och sen börjar man pussla för att få ihop laget. Och laget är alltid viktigast om du vill ha en långsiktig framgång. Annars blir det här kortsiktiga. Du tror att du med ett landslag drar till Tjeckien på någon turnering.
Exakt så.
Och så är det inte så. Du har bara betalat mer än de andra. Det var därför du fick åka med.
Precis.
Och det funkar ju inte. Och då har man ju inte heller fått rätt utbildning för att särskilja. Vad är viktigt? Vad är bra för mig? Hur hänger det ihop med övriga laget? Behöver jag det
här? För det gagnar ju inte laget att någon åker iväg och blir lite bättre. Nej. Utan det handlar ju om att få med sig hela ligan.
Ja, liksom. Och det är inte säkert att du blir bättre att åka iväg på dem där heller. Men det där kan vi... en lång diskussion det där. Ja, det är mycket involverad i hockeyn.
Sportföräldrar, det är en lång diskussion. Ja,
men jag tycker ändå, jag tänker när du beskriver att det jag, min fördom då, som jag hoppas stämmer, det är ju att det man får med en elitidrottare är ju en person som förvisso har varit en, ofta har varit en del av ett lag, men man har vetat att det är jag som behöver göra någonting, för att det är inte som att man kan stå längst bak på planen och tänka så här, det är laget som gäller, nej, utan så här, jag behöver gå före, jag behöver skapa den kulturen man vill ha, behöver man själv vara del av, och jag tar ansvar för att jag har läst på, att jag har tränat och att jag klarar mina liksom så här, på ett sätt där jag kan uppleva att det är en fördom, jag tänker om jag anställer en sån person, han kommer inte sitta och vänta på att det är någon annan som ska liksom ta initiativen till att det händer grejer, utan han kommer ändå förhoppningsvis var engagerad i att fan, nu vinner vi den här matchen.
Ja, en idrottare som har lärt sig det här och fått tillåtelse att göra det i miljöerna, för det finns ju dåliga idrottsmiljöer också som inte tillåter dig att göra någonting utanför eller ta initiativ. Men den idrotten som har sugit in det bra som finns i idrotten, den kommer att kunna klara av det här. Men det är lika många som går ut brutna och ganska desillusionerade och inte har fått den erfarenheten från idrotten, för det finns ju dåliga miljöer där precis som i alla andra sektorer av arbetsliv.
Jag tror också man måste skilja, för det finns ju någonting som heter social maskning. Det finns många som gömmer sig även på elitnivå. Man tror inte det, men det är många som har kommit undan med det. Att man, det är några som bär lasset, men sen har du de som gömmer sig, som inte har sin fulla potential. För de har gömt sig, inte tagit ansvar för sin egen utveckling och utbildning. Så den finns. Och sen tänker jag också, det man ser nu är ju spännande i fotbollen till exempel. För det är ju två olika sporter också. Det är en del här på svensk mark, allsvenskan. Men sen har du den extremt kommersiella toppfotbollen. Jag tror det är Champions League nu som går liksom och varvas runt. Och det som händer där, det är ju att spelarna har så mycket följare på sociala medier. De blir så gigantiskt stora, de har så mycket pengar. Problemet blir för tränarna att hantera de här egorna. Så de tappar ju omklädningsrummet oerhört fort. Om jag gissar utifrån vad man ser och läser sig till. Jag läser rätt mycket om det. Så det är ju så här. Så de styr omklädningsrummet. Och då är frågan, hur bygger vi laget där? Hur kan laget bli överordnat? För den där spelaren kommer vi aldrig flytta på. För jag har köpt honom för 1,5 miljard. Det är liksom, han kommer att bestämma. Och då som tränare där, då sitter du lite. Så det är liksom en helt annat bygge som de har stora problem med, tror jag.
Det måste ju vara en stor erfarenhet för dig som, när man spelar en sak, men då är man i det själv. Och även om man är tränare så är man också i det på ett sätt, även om man kan se det lite mer perspektivet. Men som expertkommentator måste du ha, för du har ju också sett då genom åren vilka som funkar. Du kan ju se vilka som har hållit över tid och vilka saker som har gått bra. Och det måste ju varit väldigt intressant att få faktiskt betalt för att kunna det här, att sitta och förstå spelet, förstå spelarna och hela den grejen.
Ja, verkligen. Och det är en ynnest också. Jag har försökt ofta jobba med och inta mig själv att jag hade olika perspektiv på det. Då fick jag helt plötsligt ha supporterperspektiv. Jag hade tränat, för jag är utbildad tränare också. Jag är näst högsta inom svensk fotboll. Men sen har jag också spelarperspektivet. Så min grej var lite grann att varva de där olika perspektiven som man läste sig till och titta på det från olika vinklar. Tyckte jag blev mest spännande. Ja, men här ser vi en detalj i fotarbetet i försvarsspelet. Superintressant hur spelarperspektiv. Medan supporten vill ha något helt annat, något snaskig detalj om den där spelaren. Medan tränaren då tittar på den stora dragen. Så man lärde sig att växla. Det tog rätt många år innan jag lärde mig vem är jag och vad jag gör där. Men man kunde ta med sig rätt mycket från.
Spännande. Ja. Så att, och vilka ska man, så här, för jag tänker den här boken vänder sig absolut till chefer, tänker jag. Men även kanske till de, alltså, arbetstagarna, eller vad man ska säga då.
Jo, men det gör det, för det är ju, du har ju lite som vi är inne på i diskussioner idag också, du har ju ditt ansvar att skapa din arbetsmiljö också och dina förutsättningar och vara lite nyfiken och också hjälpa andra. När du ser att men det funkar inte riktigt bra med mina kompisar här i teamet, och hur kan jag stötta och hur kan vi samtala kring det här och skapa den här prestationsmiljön tillsammans? Så att den som är intresserad av att skapa den här goda prestationsmiljön och må bra och prestera samtidigt då, den som leder andra, är lika intressant för dem då, tycker vi.
Jag har ju någon teori om att allt gott man gör så är det alltid någon som ser det, även om man inte kanske tror det, även om man inte får den uppmärksamheten alltid eller den berömmen. Men har man en bra tränare slash chef så kommer ju även, vare sig vilken nivå du är i som anställd, så kommer det att synas förr eller senare. Så ser jag på det.
Det är en god människosyn och den vill jag också ha. Men du sa nyckelordet där, tror jag. Har du en bra chef så ser de det.
Exakt.
Men en chef som inte ser det här, då den kommer kanske att missa det. Men jag tror också på det goda. Chef,
alla chefer på vilken nivå den är, det är de som verkligen borde köpa boken.
Ja, men det är det. Och ledarskapet är ju intressant, för det vi förespråkar, det vi påtalar mycket i boken, det är ju faktiskt ledare och chefer som lyfter fram andra, få andra att göra saker. Det är det på något sätt som är ledarskapet. Att få människor att leda sig själva och förstå vad de ska ta på sig det här och vara motiverade och vara engagerade. Och det är ju lättare sagt än gjort alltid. Jag tänkte på det, jag fastnade lite på det jag pratade om tidigare med målen, det här med när man lämnar elitidrotten. Att det blir så här, ja men vi har helgens match, vi hade den frågan idag faktiskt när vi jobbar i utbildningsläget också. Så fungerar ju inte det näringslivet. Men frågan är om det är ett större problem att näringslivet inte har den. Om jag har jobbat en månad och faktiskt inte vet om jag har varit bra eller inte. Apropå bra ledarskap och bra kultur kring målstyrning. Det är ju rätt fascinerande och det händer nog väldigt ofta. Jag åker hem efter dagen och varit inne i det där. Undrar om jag gjorde någonting som tog mig närmare det jag borde gjort idag. Och en månad senare, undrar om jag har gjort någonting bra här. För jag har inte fått den feedbacken. Där tror jag det finns mycket att hämta just från det där. Att det blir lite mer konkret. Att det här jobbar emot. Det här är det jag påverkar som ledare. var en reflektion sådär att jag tror att både elitidrotten, ja det blir väldigt tydligt, men jag tror att näringslivet, där tror jag det finns en jättestor del.
Ja, det tror jag också. Min erfarenhet är att vi brukar, en ledare lägger ofta för mycket tid på att inspirera till varför det är viktigt att vi lyckas, men för lite tid på att förklara ett, hur vi ska börja, och två, konkret vad vi ska uppnå. Mm. Man tror att man behöver inspirera mer. De flesta är redan inspirerade efter 10 minuter. De behöver nu, det är liksom så här, hur gör vi då? Liksom, var börjar vi? Och det tror jag många ledare liksom missar, för dem är det så tydligt. Så varför har ingen gjort något den här veckan? För man visste inte var vi skulle börja liksom.
Och sen idag så märker vi det väldigt tydligt, och det ser man ju tydligt i forskningen i samhället, att det här med psykiska hälsan som är, folk går omkring och mår dåligt för att det händer så mycket runt omkring, och tempot ökar mer och mer, och det här med AI skrämmer och allt vad det nu är som rör sig runt i arbetslivet och i samhället, och alla sociala medier och tempot och allting, och så i det här ska någon chef försöka leda det här som inte har tid kanske, som det är inne på, och som försöker inspirera men vet inte riktigt, och det bara snurrar allting, och när den psykiska ohälsan då ökar så mycket som den gör, då är, och det trycker vi alltid oerhört mycket på, vi måste må bra först, vi måste känna varandra, känna oss trygga i den här miljön, sen kan vi börja lägga på prestationer, också, utmaningar, exakt, och drivet. Så.
Precis, så men det måste ju också vara en stor utmaning, att det är en ganska slak lina man balanserar på också, tycker jag, för man har ju också sett då på vissa resultat, jag är inom ekonomibranschen då, att där man har suttit offentligt inför alla arbets och så här, talar om vem som har presterat bäst. Liksom. Man i princip hänger ut dem som inte, vilket gör som inte förbättrar den psykiska ohälsan. Samtidigt som det ibland kan vara så jävla lojt att säga, ja men bara vi mår bra och allt. Så här. Det måste ju vara en balans där ändå, vad som är liksom resultat, och få veta att idag har gjort något bra, men också kunna få säga att idag det där gjorde du mindre bra. Men att man kan ta det idag, för det är ju, ja.
Då är vi inne på det här med jaget före laget. Jag måste känna dig. Jag måste veta vad som triggar dig, vad som drar ner dig, eller har katten dött där hemma, eller vad är det som händer? Och när jag vet det, och vi sen kommer överens om målet som vi pratar om, och sen tillsammans arbeta fram hur gör vi det här tillsammans. Mm. Och då vet jag också, när ska jag ge feedback, när ska jag backa och släppa iväg dig så att du bara kör. Mm. Och hur balanserar vi det här? Då blir det också lättare att vara chef.
En sista fråga till er, mina herrar. Finns det några ritualer eller modeller ni har använt er av i era idrottskarriärer? Uppladdningen i omklädningsrummet eller den där stunden med handduken över huvudet innan matchen börjar, som ni faktiskt använder än idag, innan ni ska in i det här mötet eller i det här mötet? Liksom visualisering, meditation, uppladdning. Finns det någon så här? Har ni några gamestrumpor på? Alltså så här. För det är man ju fördom att man tänker att det fick man med från idrottskarriären.
Jag kan säga så här, att jag hade ju ritualer när jag spelade bordtennis, och nu när jag tittar tillbaka, när jag har fått en utbildning i KBT, så skulle jag ta bort allihopa av dem. De skapar ju mer ångest än vad det är. Så för mig, nej, jag har ingenting kvar, tror jag. Jag kunde bli ganska arg och slänga något rack då och då och skrika och gapa och bete mig. Men idag så rör jag knappt en min. Jag har blivit otroligt mycket lugnare. Det beror väl på åldern också. Man orkar inte längre tjafsa sådär. Men framförallt då genom KBT och min erfarenhet, så jag tycker att det viktigaste i mina mentala förberedelser som du pratar om här, det är att jag är långsiktig, att jag vet vad jag kan och vad jag inte kan, alltså ha någon självmedvetenhet. För det gör ju att jag går in i det här samtalet idag, eller på utbildningen vi hade i förmiddags, eller föreläsningen igår, eller vad det nu är. Då vet jag, jag går in, jag kan det här, och jag känner mig trygg i det. Och dyker upp någonting som jag inte kan hantera, då kommer jag kunna hantera det också. Mm. Det är ganska enkelt att säga, bra fråga. Jag vet inte riktigt, men jag skulle gissa. Min kvalificerade gissning är så här. Men vet du vad, jag kontaktar dig imorgon, jag ska ta reda på hur det ligger till med det. Och sen kan jag söka upp den kunskapen. Så långsiktighet, bygga på kunskap. Och liksom, ja, vara noggrann med det jag gör. Och ärlig också med vad kan jag inte.
Mm. Och det bygger tryggheten. Vad säger du då, Mackan? Klev du ut med höger fot först på banan? Eller?
Jag skulle säga, nej, inte speciellt mycket hade jag sånt. Jag käkade lite knäckebröd på väg till matchen. Lugna magen hade jag fått för mig. Så jag satt i bussen på väg till arenan och käkade alltid knäckebröd.
Gör du det nu också på väg till jobbet?
Absolut inte. Det är mer för att jag inte hinner äta frukost kanske på väg ut.
Hela bilen full med knäckebröd.
Så smuligt i bilen.
Jag skulle vilja vända på det och säga så här. Jag önskar att jag fick spela fotboll på den nivån jag var och veta det jag vet idag. Jag tror att många känner så med sig oavsett vad man är. där jag kan hantera det, för man drivs väldigt mycket av ångest. Så enkelt är det. Det är ångesten som styr väldigt mycket, att om det inte blir så här, vad händer då? Då kommer supporten, kommer media. Det är så mycket i det där. Så jag önskar att jag kunde jobba mer med det sättet jag jobbar idag. Och också bli lugnare. Jag vågar inte säga någonting annat när Johan sitter bredvid, eller att jag skulle ha kvar några av mina klassiska. Men jag har inte speciellt mycket.
Nej, men nu säger du våga. Det indikerar att det skulle vara dåligt. Det kanske är så här att man går in på toaletten och gör två stretchövningar innan man... Alltså, som säljare tänker jag att
jag
många
är inte
säljare
rädd, jag kan flyga.
Men liksom, det är väl inget.
Precis, och så låser någon, så är någon inne och är dålig magen på toaletten och låst den, så kommer du inte in på din guldtoa där, så kan göra dina två stretchövningar. Vad händer då i prestationen? Precis. Det är det som blir intressant.
Ja,
och det är därför man inte ska hamna för mycket i det. Men däremot så jobbar jag mycket mer med andning, mindfulness, acceptans. Alltså de sakerna har jag lärt mig jättemycket idag, och det önskar jag att ta med mig. Så jag skulle säga, jag har lagt till mig mer hur jag ska göra idag. Mm. Jag hade inte speciellt mycket sånt där. Jag försökte att inte hamna i det för mycket, men man satt ju alltid på samma plats. Och sådana saker, bussen var viktigt att alltid sitta på samma plats. Men det var mer bara en känsla.
Har någon fördom? Jag trodde ändå att det var så här i omklädningsrummet på Djurgården, att ni gör en meditation på liksom 3 minuter innan alla går ut på plan, bara sätter visionen. Och...
Ja, men man samlas ju alltid i ring och sådana här saker. Lagkaptenen och jag och sådana jättedåliga ord förmodligen, apropå klyschor. Där är klyschornas högborg. Mm. Och det där, men inte de personliga, men det är ju jätteolika. Vissa var ju sådär, benskyddet, skorna, jag måste gå in och få massage, jag måste göra det här, jag måste göra det där. Jag personligen hade inte så mycket sånt, men jag önskar som sagt att jag hade varit bättre på att hantera ångesten.
Det är väl en ganska bra sammanfattning. Om alla ska sätta sig med handduken över huvudet och tänka och hitta sitt, vad det nu är för någonting, nirvana, då kommer det passa några jättebra. Några kommer tycka det är det värsta som hänt, och de andra, jag gör det väl då. Och det är det här då, jaget före laget. Det är att du hittar ditt.
Det var en väldigt, väldigt bra slutkläm.
Hitta ditt och så gör det, och så ska du nå ditt max. Mm. Och tillsammans då, om man håller ihop det här som ledare då, håll ihop det, så blir det...
Fan, ni är rätt två kloka killar, fast ni har varit lite idag, tror jag.
Fan, Mattias, den här podden tror vi kan sända till.
Nej. Hade jag vetat det innan, då har jag varit med nervös.
Det är bara en bråkdel.
Den här håller för sändning, det får man säga. Men du, enda sista fråga, jag passar på om man har fotbollsexpert och om man lirat och kommentator och allting. Det finns ju diskussioner i världen, eller i Sverige då. Ska man ha VAR eller inte?
Hur många timmar har vi?
Jag vill bara ha ett ja eller
fan, nej. Fan, vi missar en chans på VAR eller inte VAR.
Alltså, nej, men så det är bara du.
Du kommer inte få det självklara ja eller nej, även om mig. Jag tror, dels är frågan väldigt, väldigt infekterad. Det jag tycker är problematiken här, det är att vi inte har all fakta på bordet. Jag tycker ju att vi behöver veta ekonomin. Vi behöver veta hur systemet skulle se ut. Det finns ju någon light-variant som Norge har varit jättebesvikna på. Vad är det för någonting i så fall vi ska införa? Utifrån det så tycker jag att man kan ta ett grundat beslut. Nu är det väldigt mycket känslor som fotbollen är, och det är härligt och passion. Men jag tycker det är för mycket känslor, och det blir ingen vågar riktigt säga sin mening, för det blir bara som det ser ut idag.
Men om Elon Musk sa så här, vet du vad, jag tycker det är tråkigt att Sverige håller på att lära sig, så jag sponsrar det här. Jag står för alla kostnader, det blir en värsting VAR. Mm. Hade du varit för då?
På sikt så tror jag att det är oundvikligt att vi följer teknikens spår. För jag tror att det kommer följa med andra saker, så jag tror att vi kommer hamna där. Hade du frågat mig idag om jag vill införa dig på Allsvenskan? Nej, jag tror inte det just precis nu, för jag tycker inte systemet fungerar tillräckligt bra. Jag tycker det blir för mycket avbrott, jag tycker det är för mycket felmarginaler nu också, men jag tror på sikt så kommer det behöva införas. Det vi glömmer i den debatten, vi vill ha domare på högsta nivå. Det blir en utmaning med domare på högsta nivå för att döma VM och EM om du inte får döma med VAR på hemmaplan. Även om man tränas på det och UEFA kommer eller FIFA kommer, så kommer du välja sport, tror jag.
Så det är verkligen ingen enkel fråga. Så det var kanske
Vad tycker du då?
Ja, jag tycker det. Jag gillar ju hockeyn, att man kan, när det är så mycket tveksamheter, gå fort, och sen så kan jag tycka att det blir mer rättvist.
Jag är nog
och jag gillar också att jag tycker att det slör upp. Exempel,
jag gillar inte när det blir mål. Nej, men, och så kan vi inte jubla, utan så ska vi hålla på snäll.
Nej, men så kanske inte behöver slöa upp så mycket om man bara får det där att lira. Ta tennisdomarna, som är ju i sig tråkigt för dem som dömde, men min pappa gammal tennisdomare, men nu är det ju optisk mätning, så det råder ingen tvekan om bollen är ute eller inne.
Nej, liksom. Men det tar heller inte 2 minuter att lista ut det då.
Nej, det är det man hoppar kanske inne på.
Och där är ju problemet, det ska inte ta så lång tid, men en effektiv VAR där man också kan ha ett war room som man har i hockeyn, som säger bara, de sänder bara signal, det var offside eller det var hans, och så får domaren en signal om det, så dömer domaren. Men idag står ju domaren och ska springa ut, och så tar det 5 minuter och
det är
in,
inte bra.
Det är inte bra.
För mig är fotboll passion. Det ska gnistra, det ska vara energin, och jag håller mig helt med. Vi tappar ju den när vi ska stå där, och så blir det inte mål. Eller så blir det målet för att jubla igen. Så Här och
nej,
nu,
men det är
nej.
Så, ah, kul,
men
bra.
Framtid, ja.
Det här var ju ingen ekonomifråga överhuvudtaget, men det var roligt att få
vi pratar löner i början.
Ja, jo, nej, men jag menar den här sista frågan.
Nej. Ja, det är en kostnadsfråga också.
Ja, det är faktiskt en kostnadsfråga. Ja, det var mest personligt att höra av kloka idrottsmän, och framförallt Mackan då, som har studerat, alltså spelat fotboll och suttit som expert, så är det bara kul att höra. För att jag tycker ofta hamnar när jag sitter på en AV så kommer den här frågan upp. Och då kan jag säga så här, jag har hört det, jag vet.
Fan vad vi är olika AVs, du och jag.
Ja, jag vet. Du gillar ju inte sport generellt.
Nej, jag har aldrig dykt upp på en AV någonsin faktiskt.
När man diskuterar var?
Ja.
Nej.
Men kul för dig.
Ja, kul
och
för mig.
Apropå AV, nu får fan dagen vara slut, va?
Ja, nu får dagen vara slut.
Nu,
nu blir det faktiskt en AV.
Nu blir det faktiskt en AV.
Men jag har faktiskt ett önskemål. När det är Vinista heter det, va?
Vinisterna.
Ja, Vinisterna. När de är här nästa gång, då vill jag också komma. För jag är också inne på det här med vin. Så vi kan ha många poddar om vin framöver.
Men vad roligt, ska vi bestämma då att vi inom kort, för vi har en av våra experter här i podden som är ekonomi, han är ekonomi, vad heter det, man är?
Ja, han är ekonomiguru på ICA-banken.
Och han är en stående gäst här, expert. Och han är så också vinnördig som regerar, superduktig. Så att vi kanske bara ska göra en bonusvinpodd.
Ja, jag kommer absolut. Inte då.
Du kommer inte då.
Nej. Men Johan kanske, men jag stannar hemma.
Ja, jag kommer då.
Men fråga, kan vi inte bara träffas och dricka vin? Måste vi spela in?
Ja, men då är jag med. Det är ingen skillnad. Det är skillnad.
Vi kör den.
Dricka vin, inga problem.
Ja, men vad fan, måste tänka effektivt och ekonomiskt.
Då kommer jag.
Ja. Okej.
Okej då, något av det blir det. Det var nära och jävligt roligt att träffas.
Tack för idag.
Trevligt.
Tack så mycket.
Tack.
Podplay, en del av Power Media.
Dela med dig. Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.